Vi har snakket litt om kunnskap, ikke kallet det kunnskap, men det å kjenne han, den sanne Gud, og han utsendte Jesus Kristus. Og sett litt på kilder til kunnskap som vi har i naturen og historien, Bibelen, erfaringen og fellesskapet. Vi glemte en viktig ting, og det er samvittigheten. Som det er helt merkelig greier det der egentlig, for at det er folk som, så vidt jeg forstår, så må de være ateister. Altså, de tror ikke det finnes noen Gud, og ingen heter så opp, men de er medlemmer i Amnesty International og arbeider for menneskerettigheter og er hellig overbeviste om at det er noe som er rett og noe som er gale. Og det er noe som er felles for alle mennesker, og noe som gjelder enten du er i Kina, eller i Norge, eller i USA, eller hvor i verden du er, så er det det samme som er rett og gale. Noen grunnleggende ting. Og hvor kommer det ifra? Hvis du ikke har noe Gud, hvis du ikke tror det finnes en Gud, så er det en helt meningsløs tanke. I alle fall at det er noe, det kan jo være at det er resultatet av evolusjonen og sånt, men da har du ikke noe verdi i seg selv. Men det kommer ifra, for oss kjenne Bibel og lese Romerbrevet 2, så ser man at det er noe som er skrevet i hjertene til oss mennesker, som sier noe om Guds vilje. Og det også er noe som vi kan lære om Gud gjennom det. Hva han vil, det er en ting, men at han er god, at han faktisk har lett oss få vite, alle mennesker får lov til å ha en innebygde kunnskap om hva som er rett og gale. Og så får vi mye mer informasjon i Bibelen om det. Men nå har jeg lyst til å dele litt med dere om dette med Bibelen, sant? Den er jo av og til vanskelig tilgjengelig for oss. Det er ikke sånn at vi kan bare sette oss ned og så bare forstår vi alt, og det er liksom, i hvert fall ikke så for meg. Og Gud, han er på et annet nivå, altså, rett og slett. Han er ikke, helt på mitt nivå. Han er mye høyere. Og hvordan i all verden skal han kunne formidle sine tanker og disse bur i han til meg, som er en skapning, som har en begrenset forstand og et begrenset følelsesapparat, begrenset alt, begrenset tid, og han er den evige, uendelige. Hvordan skal han formidle det til meg? Og da vil jeg lese noe med dere som jeg tror faktisk har vært innom det før, men det gjør ingen verdens ting. Det står i Johannes 7. Det er på løvhyttefesten. De har hatt fest. Det er høydepunktet i året, sannsynligvis, for folk. En gledesfest med tilfredsstillelse, fellesskap. Og så på den siste dagen så står Jesus og roper ut om noen tøster, vers 37. På den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus og ropte ut: om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Og det som visst nok var, det var at den dagen så hentet de vattnet, hadde de lagt det noen ritualer som ikke står i 3. Mosebok 23 om løvhyttefesten, som de hadde lagt selv i årenes løp, at de gikk til Siloadammen og så hentet de vatten og så tømte de det ut. Og mens de holdt på med det ritualet, så sier Jesus at, så roper han ut: er det noen som tøste? Er det noen som ikke er fornøyde ennå? Noen som har en tøst fremdeles, som ikke blir tilfredsstilt av denne her gledesfesten her? Kom til meg, så ska du få något dricka. Den som tror på mig, som skriften har sagt, från hans inre ska det flyta strömmar av levande vatten. Detta sa han om den ond de skulle få, de som trodde på ham. För onden var ännu inte gitt, för det Jesus ännu inte var härliggjort. De som trodde på han, de skulle få något in i sig, som var eller som resulterade i ett kilda där det rant strömmar av levande vatten ut ifrån deras inre. Vad var det för något? Jo, det var den helige ånd, säger Johannes till oss. Avslöra hemligheten. Och då ska man gå till första Korintherbrev kapitel 2. Och där står det lite mer om detta här. Vi får vers 6. Men sen säger det att han har förkynt det. Han kom med ord om korset. Han kom inte med människelig visdom. Men det betyder att han inte talar visdom, säger han i vers 6. Likväl visdom talar vi bland de fullkomna. Men det är en visdom som inte tillhör denna världen. Eller denna världens herrar, de som går till grunden. Nej, som en hemlighet talar vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har förutbestemt till vår herlighet. Denne visdom kände ingen av denna världens herrar. För hade de känt den, då hade de inte korsfästet härlighetens herre. Hade de haft den kunskapen, den visdomen, så hade det resulterat i att de inte hade behandlat Jesus så som de gjorde. Men som det står skrevet, det som intet öje har sett och intet öre hört och det som icke uppkom i noe menneskes hjärte, det har Gud berett för dem som älskar ham. Och det är ett vers som ofta blir använt på himmel, och det blir sagt hur det blir brukt, alltså visa hur gott det ska bli den dagen när man är där. Och det är ju sant. Men det är inte akkurat det Paulus tänker på det. För han säger i vers 10, men för oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Alltså det som inte öga har sett och inte öra har hört och som inte uppkom i noge människas hjärta, det har Gud berett för dig som älskar han. Men för oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. För ånden utforskar alla ting, också dybdene i Gud. För vem bland människor vet vad som bor i ett människa utan människets egen ånd som är i ham? Slik vet heller inte någon vad som bor i Gud utan Guds ånd. Och dere alle, tror jag, mer eller mindre hört om kaka till tante Matilda, både från John Lennox och David Gooding, vill jag tro. Men det kan ni gjenta det likaväl. Hvis du går på besök till tante Matilda och hon har bakt dig flotte kaka till dig, så kan du analysera kakor kemiskt och du kan finna ut allt det hur den är sammansatt och kan finna fram till uppskriften och hur det blev lagt allt sammen. Men hvis du vill veta varför hur tog sig det bryderi och baka den kakan, så du kan inte analysera varken kakor eller tante Matilda. Du må snacka med henne och hon må uppenbara det för dig. Och så är det med världen, med skaparverket. Gud visar, du kan finna ut något av det, du kan analysera skaparverket. Men hvis du vill veta Guds tankar, vad Gud egentligen hade för hensikter, så må han öppna sig. Han må dela det med oss. Så det är det som står här. För vem bland människor vet vad som bor i ett människa utan människets egen ånd som är i han? Hvis vi ska veta något om varandra, kan bor i oss, så måste vi snacka med varandra, sant? Vi må dela med varandra. Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud uten Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Og det er det som er det som Jesus snakket om. Denne kilden med levende vatten. Gud har gitt oss direkte tilgang til alt som bor i hans hjerte. Alle de skatterne som er i han, har vi direkte tilgang til ved den hellige ånd som bor i han. For den bor i oss også. Og dermed så kan han dele med oss. Det må fremdeles modenhet til, og modning og erfaringer og tid og alt mulig sånt. Men det er mulig for Gud å dele med oss. Det var noen i det gamle testamentet som opplevde Guds åsen, at han delte med dem. Noen få som Gud delte med. Det står om Abraham, Guds venn. Det står om Moses, som Gud snakket med, som en mann snakker med sin neste, står det. Og når du ser hvordan de snakket til Gud, så ser du at det var forståelse, og det var et nært forhold. Vi hadde ikke vågt å snakke sånn til Gud, tror jeg, som Abraham og Moses gjør. Hvorfor sa ikke jeg det? Eneste måten du kan våge det på, det er at du har voldsomt lite, ettersom du har forferdelig lite kunnskap om Gud, at du ikke er redd for han i det hele tatt, eller så må du ha enormt mye kjennskap til han, som de hadde. De kjente han, de hadde levt med han i mange år. De var kommet nærme, og han hadde åpenbart hva som lå på hjertet hans. Men det er gjort tilgjengelig, ikke bare for de få, sånn som det var i det gamle testamentet, men for alle troende har den muligheten i dag, på grunn av den hellige ånd som Gud har gitt i hver enkelt av oss. Og det er det Peter sier på pinsedag, at dette er blitt oppfylt, denne profetien til Joel, at det trell kvinner skal profetere på den dagen. Det de skal kjenne Gud. Gud har gitt oss tilgang til sine skatter. Jeg synes det er fantastisk godt å tenke på at det er mulig. Av og til så blir jeg trist når jeg tenker på hvor lite jeg har benyttet meg av den anledningen. Ikke bare til å skaffe denne hovedkunnskapen som jeg snakket om, men denne kjennskapen, å leve i dette nære forholdet til han i alt og i alle ting. Hva frukt er det av en sånn kunnskap, av disse skatterne her? Hva er det for noe? Det gjør deg rike. Det gjør deg skikkelig rike. Det står i andre Peter, kapittel 1. Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem som har fått den samme dyrebare tro, altså det er dyre greier, verdifulle greier vi har fått, den samme dyrebare tro som vi, ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet. Så står det, nåde og fred blir dere til del i rikt mål. Altså nåde og fred blir dere til del i rikt mål. Hva måtte dere på? Gjennom kunnskapen om Gud og Jesus, vår Herre. Nåde og fred. Nåde, det er Guds velvilje. Nåde, det er det eneste du kan, som jeg hadde sagt, det, du kan kun betale med takk for nåde. Det eneste du kan gi tilbake er takk. Det er ikke noe du har fortjent, det er ikke noe du har arbeidet deg opp, det er velvilje ifra Gud. Guds velvilje. Å leve i Guds velvilje. Ja, men Guds välvilja, det är ju nåde och fred blir det till del i rikt mål. Hur ska nåden bli rikare? Är det Gud som blir mer nådige? Mer och mer nådige? Jag tror inte det. Jag tror han är ganska nådig. Så det är inte så mycket mer att hämta egentligen. Men erfara den nåden. Och se störelsen igen. Och se vad han har på en måte. Vilka resurser han ställer till rådighet. Det är inte bara i syndens förlatelse. Som också nåde. Men att han ger det med tränger till alla situationer i alla ting. Att Guds välvilja är rätta emot oss. Som har tillgång till resurserna hans. Hur ska man få tillgång till det? Hur ska man få uppleva det? Att detta blir oss rikligt? Jo, det är genom kunskapen om Gud och Jesus. Vår Herre. Och så fred. Det är att leva i ro. I förhållande till Gud. Med ett roligt hjärta i förhåll till Gud. Du vet det. Att det kan vara roligt. Jag har inte något frukta ifrån han. Men det är inte bara det att jag inte har något frukta ifrån han. Men jag har inte något frukta ifrån människor heller. Det är inte några fiender som är farliga för mig som tror. Till tjugande sist. Jag lever egentligen i fred. Som blev skaffat till veje på Golgata kors. Inte bara med Gud. Men nog i förhåll till makten och myndigheterna. Så har han skapat fred. Man upplever angrepp. Man upplever att man har kamp står där i fäst. Men man egentligen är freden vunnen. Man kan bli vår allerede nå. Man kan leva i freden allerede nå. Själv om man lever i en orolig värld. Och orolig liv av och till. Och orolig på alla måter runt oss. Så kan man uppleva fred vid kunskapen, genom kunskapen om Gud och Jesus vår Herre. Eftersom hans gudomliga makt har gett oss allt som tjänar till liv och Guds frukt. Vid kunskapen som han som har kallt oss. Kunskapen om han som har kallt oss vid sin egen härlighet och kraft. Och genom detta har gett oss de största och mest dyrbara löfter. För att dere vid dem skulle fördela i gudomlig natur. Efter att dere har flyktat bort från fördärvelsen i världen. Som kommer av lysten. Och det är hans gudomliga makt. Ja, det var det vi läste om i Johannes 17. Hans gudomliga makt. Det brukte han till ge oss evigt liv. Och det säger Peter så. Han har gett oss allt som tjänar till liv och Guds frukt. Ved kunskapen om han. Och så skriver han om löfter. Löfter, det är något som är framtidigt. Löfter är något som vi inte har nu, det är något som vi ska få. Och på en måte så är det som vi har fått framtidigt. Vi lever framdeles i den nåvarande tidsalder, som Bibeln kallar det för. Den kommande tidsalder, där Jesus Kristus ska sitta på tronen och regera och härska. Och världen ska böja sig efter han. Och spelreglerna ska bestämmas av han. Men det är inte kommande ännu. Vi har framdeles den gamla kroppen. Den syndiga kroppen. Man har framdeles en skröplig kropp. Som är underlagt förgänglighet. Framdeles så är det något framtidigt. Med tro i vår. Hur kan du säga att han har gett oss det? Peter. Kan du säga det, Peter, att han har gett oss allt som tjänar till liv och Guds frukt? Gör du några löfter? Jo, vi är kunskapen. Han har gjort det möjligt för oss att så få del i det allerede nu. Bli känt med det allerede nu. Nyta frukten av landet allerede nu. För med fysisk är där. För med fysisk är kommer där. Så kan man allerede nu få nyta gott av det som Gud har gett oss. Och han har gett oss allt med trängen. Alla resurser till alla situationer till alla tider. Genom denna kunskapen om han. Genom det att känna han, leva med han, uppleva han, så blir det gett oss, blir förmedlat något till som vi blir rika människor. Vi går igenom denna världen. Denna går vi som fattig folk. Men vi går rika genom världen likaväl. Som fattiga som likaväl gör mange rike, säger Paulus om sig själv. Och han upplevde fattigdom och nöd. Men han var rik. För han hade fått del i dessa skatterna här. Kom här, redan då. Tro är ju en frukt av kunskapen. Det har man allerede sett i Romarbrevet 10 och det har man snackat om, så jag ska gå mer in på det. Men det är den tilliten som jag tränger i kvardagen för att våga alltså stola på Gud och våga att kvila i han. Den tränger man alla i samman. Tro. Samfund. Det att Gud delar med oss, det ger att man har något i lag med. Fällskap med han. Och det är han som är intresserad i det. Först och främst. Det är för han har gjort det. Men man bör vara ganska intresserad i det med också. För det är gott för oss också. Och det säger Johannes i sitt första brev. Att det som var från begynnelsen, det som vi har hört, det som vi har sett med våra ögon, det som vi betraktat och våra händer rörte med, om livets ord. Och livet blev uppenbart och vi har sett det. Och vittnar och förkynner det livet, det evige som var hos fadern och blev uppenbart för oss. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi för dere. Alltså det som vi har fått, de fick lov att vara nära med dig. När Gud blev människa. När Gud blev till att ta och följa på. När det gick han att se Gud, den usynlige Gud. Gick han att se fysiskt med sina egna ögon. Och ta på han fysiskt med sina egna händer. Och uppleva och leva i lag med han i en kvardag fysisk och höra orden hans fysisk med sina egna öron. Det som är så såg och upplevde, det har vi inte behållit för oss själv. För det är att vi kan ha samfund, säger han. Men vi vill ha samfund med dock och vi vill dela detta med dock, så att dock och kan ha detta samfund med han. Sitt kan ha fysisk tillgång. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi för dere, för att också dere kan ha samfund med oss. Och vårt samfund är med fadern och med hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi till dere för att deras glädje kan vara fullkommen. Och dela livet med han och gå genom livet i lag med han. Uppleva samfund med han. Uppleva att han delar med oss det som ligger på hjärtat. Det som bevegar. Det är en välsignelse. Det ger oss myndiga. Denna kunskap. Det ger oss i stand. Det uppför oss som myndiga, vuxna, modna folk. När man läser med Efeserbrevet 4. Om sådana inte lade sig kasta i alla riktningar av ett kvart lärdomsvär. Varför det? Det kommer ny information. Det kommer ett lärdomsvär och det är inte som en sån lärdom som kommer med sån. Men det kommer med tryck, med kraft, en vind, en orkan av lärdom som inte är av Gud. Hvordan skal du stå imot det? Det er tomt på forhånd. Det er ikke kunnskap om Gud. Du ikke kjenner han i det hele tatt. Du har akkurat bare, jeg håper å si, du bødde kne på et møte, og så var det det var, og så ble det ikke mer. Du har ikke blitt kjent med han i det hele tatt. Og så kommer det et lærdomsvær. Nye, spennende informasjon. Noe som passer ganske bra til det som du tror at ting skal være. Det blæser du å vende. Det blæser å vende. Du kjenner ikke han. Og det er en stor fare, tror jeg. Hvis vi ser rundt oss, i hvert fall det når jeg ser rundt meg, så jeg beveger meg. Både iblant eldre og yngre folk. At det mangler den här kunskapen säger att jag märker att denna vind här, det är inte en god vind. Att det vära här, det är tårig. Det ska ju bli stående. Jag la mig inte rocka. Jag blir kövande. det manglar. Det är otroligt viktigt. För när du blir blåst och vänder, och när det du har blir blåst och vänder, så blir det ilagt. Det blir skador. Det kommer in tankar in ibland Guds folk som är skadliga på många olika måter, som ödelägger liv, som gör att Gud inte får det ut av livet vårt som han ville. Skadar människor, omgivelser, på grund av lögn och lärdomsvär. Kunskapen om Gud ger dig myndig. Kunskapen om Gud ger dig till en som inte är en slave. I Galaterbrevet 4 och vers 9 så står det: men nå, når dere, altså, da står det den gang da dere ikke kjente Gud, trellet dere under de guder som i virkeligheten ikke er guder. Altså, da var de slaver og lot seg bestemme av guder som de trodde var guder, men de var ikke guder. Altså, det var løgner som bestemte i livet deres. Men nå, når dere kjenner Gud, ja, det som mer er kjent av Gud. Hvordan kan dere da igjen vende tilbake til den svake og fattige barnelærdom? Vil dere på nytt være treller under den? Hva er den der svake og fattige barnelærdom? Barnelærdommen, eller jeg lover om det ikke det betyr elementene, det som står her, det grunnleggende i menneskelige tanke og menneskelige tankegang, det er ingenting som er gratis. Og hvis at du skal få noe fra Gud, så må du på et eller annet vis gjøre et eller annet for å tilfredsstille den. For å få ut brus fra brusautomaten, så må du stappe en penger oppe, og så kommer det brus ut nede. Og det å tenke så om Gud, jeg er interessert i velsignelsen, da må jeg gjøre et eller annet for at han skal bli fornøyd. Det er den formen for Guds styrkelse som er typisk for denne verden i alle religioner. Det er for eksempel typisk i islam, hvis jeg har forstått det rett. Jeg snakket med en muslim en gang som sa det utrolig tydelig, for på spørsmål om han var interessert i å kjenne Gud og ha et personlig forhold til han, så sa han at det er ikke interessant i det da. For han så var Gud bare i praksis et middel til å oppnå et mål. Han så føler seg en evighet i en slags himmel med, han snakket ikke om noen 70 jomfruer og sånt, men de snakker om en himmel med en tilfredsstillelse, opplever at det har det godt, og så er Gud veien til det målet. Og Gud er ikke interessert i han, og han er interessert i Gud, men at han vet at han må gjøre det og det og det og det i ritualene for at Gud skal bli fornøyd og gi han det han har lyst på. Akkurat det samme er det inntrykk jeg får hvis de leser heftene til Jehovas vittner. Du må holde deg inne med Gud, og så får du en materiell velstand i den kommende verden. Materielle tilfredsstillelse. Akkurat det samme at herlighetsteologien var at det er flyttet til tusenårsriket. Herlighetsteologien tilbyr det samme nå. Trykk på det rette knappen, ikke Gud, så får du det du vil. Gud er en som ikke er interessert i deg, men en som du kan manipulere. Det er verdens barnelærdom. Hva alternativet? Det er å kjenne Gud og være kjent av Gud. De har et sånt forhold til ham. Et personligt forhold til ham. Og det er det som er blitt gjort muligt i evangeliet på en helt annen måte enn de kunne i det gamle testamentet ved den hellige ånd. Og så ville disse galaterne tilbake til et sånt der de måtte gjøre ditt og datt, og så skulle det føre til resultater. Men det som kjenner Gud, lever i dette samfunnet, det er myndighet, modenhet, och vara ett människa som Gud kan faktiskt dela med. För så är det med oss som har ungar. När de är vittesmå så är det förfärligt lite man kan dela med dem av våra egna tankar. Man kan dela kärlighet med dem, man kan ge dem kärlighet, man kan uppleva att få tillbaka. Men det äldre det blir, det mer kan man dela av tankar av det som bor i oss, det som beveger oss. Och det är det Gud vill med mig och dig. Han vill att man ska modnas så att han kan dela stadigt mer med oss. Att det kan bli vårt stadigt mer av det som är hans. Kunskapen om Gud ger livsutfoldelse. Det har man allerede läst i Johannes 17. Kunskapen om Gud är det eviga liv. Det ger mening i livet. Det ger ett liv som är något. Uansett omständigheter. Kolosserbrev 1 och vers 10. Eller vers 9. Därför har vi heller inte hållit upp med att be för er, lika från den dag vi fick höra om det. Vi ber om att dere må fylles med kunskap om Guds vilje i all åndelig visdom och förstand, så dere kan vandre värdig för Herren, till behag för ham i alla ting, ved att dere bærer frukt och vokser i all god gärning genom kunskapen om Gud, och blir styrket med all kraft efter hans härlighetsmakt, så dere kan ha all uthållighet och tålmodighet. Med glädje kan dere da takke Faderen som gjorde dere skikke til å få del i de helliges arv i lyset. Det er en frihet til å leve, til å bære frukt. For det kommer noe godt. Det er vekst og frukt. Livsutfoldelse i livet vårt. Gjennom denne kunnskapen om han. Gjennom dette som vi kan få i Bibelen og i livet i lag med han. Kunskapen om han ger frihet. Lögner, de binder. Ifrån Edens hage och till idag. Och det är oändliga möjligheter för att lyga. Och ska du lyga så kan du finna bak vad du vill. Du kan bruka fantasien och så kan du laga lögner så många du vill. Men sanningen är eller bara en. Men lögnerna, de binder. Folk är bundna av lögner om Gud. De är bundna av lögner om världen, hur världen är. Kvar gång ett människa syndar så tror det egentligen på en lögn. Att det som Gud har sagt, att det är ont, det är egentligen gott. Det är därför det gör det. För det är gott, det smakar gott. Det är säkert att de tror att det är synd i längden. Så när jag dricker cola så jag vet ju att det inte är gott i längden. Men det är gott där och då. Och så är det med synd. Jag tror på en lögen. Och så säger Jesus i Johannes 8 att du ska känna sannheten. Och så ska sannheten sätta dig fri. Fri till att leva. Fri ifrån dess binde. Sannheten är inte alltid behaglig. Kunskapen om Gud är inte alltid behaglig. Kunskapen om Gud den svir av det. För det är en frukt av kunskapen om Gud som heter självinsikt. Bara se på Peter. När han fick se vem Jesus var, så sa han: gå ifrån mig, Herre. Jag är en syndig man. Han har inte sittet för. Inte på den måten. Men när han såg vem han var, att han hade med att göra, så måste han säga: gå ifrån mig, jag är en syndig man. Men resultatet av den typen kunskap, av denna sannhet, är frihet ifrån dess binde. Renhet är en frukt av kunskap. Först Johannes 3. vers 6. Vær den som blir i ham, synder ikke. Vær den som synder, har ikke sett ham, eller kjent ham. Og det er jo litt sånn typisk Johannes brev, at han snakker i sånne absolutter. Det er litt sånn vanskelig å forstå av det. Men i alle fall, så sier han at det, synd er et resultat av manglende kjennskap til Gud. For hvis du kjenner han, og kjenner han helt og fullt, og den kunnskapen er, du stenger han ikke ute, for det er det vi gjør når vi synder, vi stenger ute den kunnskapen som vi egentlig har. Men hvis den er der, og får vare der, og får virke på oss, så gjør den at vi stoler på det han sier. Det er ikke godt det. Det som virker så godt, og kan gi den der tilfredsstillelsen som vi har så lyst på, det er ikke godt. Og når vi ser hans hellighet, hvem han er, så blir det skapt en frykt i oss. Så gjør at vi er redde for å gjøre ting som er imot ham. Så kunnskap om Gud, det gir renhet i livet. Er ikke det godt, renhet? Alt dette og mye mer er frukt av det som Gud har gitt oss, i den muligheten han har gitt oss til å bli kjent med. Det er han det handler om. Og det er ting som kan komme inn i livet vårt som hindrer kunnskap. Det er hindringer for kunnskap. Synd er en hindring for kunnskap. I Jeremias 1:30 så står det at om en dag der de ikke skal si til hverandre, kjenn Herren. Ikke skal drive oss og formidle kunnskap, si kjenn, nå skal jeg fortelle deg hvordan det er med Gud. For alle skal kjenne Herren, står der. For så tar vi syndene deres. For Gud kan, i Jeremias 1:30, vers 4:30, står det, Gud kan ikke dele et nært og fortrolig fellesskap med meg og deg, hvis at det der kommer inn noe i livet vårt, noe mellom oss, noe som han hater, noe som stinker for han. Det er noe som det lukter godt, men for han så stinker det. Det ødelegger, det hindrer kunnskap. Umodenhet kan hindre kunnskap. Hebreerbrev 5 så står det om noen som burde vært lærere, men som ikke var det. Etter 10 så burde de vært lærere, og de burde kunne lært enda mer. Gud burde kunne delt enda mer med dem, men de var der ikke. De hadde ikke fulgt med i timen. Tviler han Håkon leser om noen som mangler visdom, som skulle be i Jakobs brev. Ja, men han må be uten å tvile, står der. Og det er ikke tvil, tror jeg, i den forstand som, ja, hvis jeg går inn i et fly, så har jeg litt sånn sommerfugler i magen alltid når jeg går inn i et fly. Og jeg ber gjerne i bønn og håper at dette går bra. Men den handlingen, å gå inn i det flyet, det er en handling i tru. Jeg stoler på, tross alt stoler jeg på både flyprodusenten og flygerne og forskjellige annet. Går til meg inn i et Ryanair fly. Og så med hele familien min. Og da har jeg tatt det skrittet. Men det kittler fremdeles i magen litt grann om, når man skal lande. Og ytter er det turbulens underveis. Så kittler det litt i magen. Men skrittet er tatt. Jeg er inne i det. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Og så er det litt med det altså, tatt det skrittet. Der du har på en måte overgitt livet i Guds hender. Og sagt, ta det. Ta meg. Så kittler det litt i magen av det likevel. I troslivet. Da kommer tvil av det. Heller dette her? Går det bra dette her? Og så skjer det ting, og så ser vi ting, og så hører vi ting, og så leser vi ting, og så blir det tvil. Det er ikke den slags tvil. Man snakker om i hjertet, for be uten å tvile. Det, vil du egentlig ha denne visdommen? Er du helt sikker på at du vil ha denne visdommen? Vill du veta Guds vilja? För det kan du ju vara villig att göra då, hvis du vill veta Guds vilja. Hvis du vill ha visdom. Nu be utan att tvila. Det står med tvila i vantro. Abraham tvilte inte i vantro. Det är bevisst ett tvil. Ett tvil som vill ha kontrollen. Som inte vill helt släppa sig lös. Och överlata sig och överge sig. Det kan hindra kunskap. Första Korinthierbrevet 8. Vi kommer snart sluta. Vers 2 och 3. Hvis någon menar att han har kunskap om något, så har han ännu inte känt det slik han burde. Men den som älskar Gud, han har känt av han. Du får inte allt på en gång. Det är en process. Och den varar livet ut. Ifrån dag 1 som en kristen har ut livet. Så det är en process. 10 kan jag slett indra kunskap. Du har inte levt länge nog. Men det är bara att leva någon år till i lag med Jesus. Och det är gott att tänka på när det är ting man inte förstår. Ting som är vanskliga. Jag vet inte att det inte har gått länge nog igen. Det är hindringar. Hur du kan övervinna hindringar. Det är kunskapen om Gud. Så kan övervinna dessa hindringar. Det är att vi visar fram Jesus för varandra. När vi är i lag. Att vi visar fram det som vi har sett. Till varandra. Så det har skapat en tillit. Så att vi får det rätta förhållet till synd. Att vi blir modna. Att det tvivlar. Gärna att inte försvinna, men nu blir jag för det våldsamt svake. Erfaringar med Gud. Övervinna hindringarna. Av och till så lär han oss gå igenom ting som är vanskeliga. Av och till så lär han oss gå igenom ting som vi inte förstår bära av. Kafor. Och kusten. Och kanske vägen ut av det. Och det ska vi snacka lite om imorgon, tror jag. För det är också en måte Gud för oss där det. Att man kan säga så som det är jobb, att det bara det rykte mälte, hade jag visst om det är omlig för förr, men nu har jag sett det ansikt till ansikt. För du ser detta blir mycket och mycket sprätt, ni ber om att du ska ta det och så bruka ordet ditt, la det verka på hjärtan vår. Låt oss få lov att uppleva det. Att det utifrån livet våra renner strömmar av levande vatten. Att det inte bara med för att uppleva det själv, men framförallt att omgivelserna våra upplever det. På jobb och skola och hemma i familjen och i församlingen. Att det är ett levande vatten så slycker tyst. Så ger klara ögon och glädje. Och hopp och mot till det får flyta ibland oss. Amen.